Ja, det är ju så. Då kommer klockan dinga där ute.
Då vill de yes. in i det som jag tycker ser ut som nästan som ett vardagsrum när man kommer hit här.
Det tycker jag låter härligt. Vi får ju höra spa.
Spa? Ja, men det är också en bra. Det här lilla hissmusiken som är.
Ja, ja. Men vardagsrum tyckte jag lät liksom.
Bra.
Ja.
Gillar vi.
Ännu härligt. Bättre.
Man ska känna sig som hemma här.
Ja. Det tror jag folk gör som kommer hit också. Tror ni inte det?
Alltså det uppfattar vi ju.
Mm. Men hörru, det är ju, vi är ju här idag. Jag är ensam, jag har inte mina kollegor med mig. Och jag tänker att jag ska bara berätta, för vi var ju här i våras och hälsade på er. För att vi Precis. Är ju intresserade av alla former av samarbete med de som arbetar inom samma område som vi. Liksom. Vi har ju samma klienter. Liksom.
Mm.
Så vi var ju här bara för att träffa er och hej, vem är ni? Och då hade vi ju precis fött den här idén om en podd. Så vi hade ju egentligen inte startat en podd. Men jag vet att jag sa till er ändå. Men vi kanske skulle kunna komma hit och spela in ett avsnitt mer.
Det gjorde du. Ja. Och så blev det.
Ja, så blev det. Och det gör ju också att ni är de första gästerna i podden. Detta är avsnitt 7 av Fullvidgat podcast.
Det är en heder.
Ja.
Första gästerna. Ja.
Så att jag har aldrig gjort det här innan. Haft gäster i podden.
Spännande. Nytt för oss alla.
Ja, precis. För ni har inte heller varit med i någon podd. Men det jag vill göra idag, det är egentligen bara att ha ett samtal med er om ultraljud och fosterdiagnostik.
Mm. Ja.
Men jag tänker, kan inte ni bara börja med var och en för sig berätta vem ni är, hur ni hittade till barnmorskeri, hur ni hittade till ultraljud och hur det kom sig att ni startade Amnionkliniken?
Vill du börja eller?
Ja, men jag ville bli skådespelerska eller barnmorska.
Det var lite vittskilda saker. Mm. Eller så kanske det är som
ja, jag vet inte precis.
Det finns det faktiskt, har jag tänkt på nu i efterhand.
Du vill stå i händelserna sen.
Nej, men jag tänker att man har många olika roller som barnmorska. Mm. Och att jag minns faktiskt i mitt tal på barnmorskeexamen, som nu är då 23 år sedan, att jag nog sa att man är lite som en barbapappa. Jag vet inte exakt hur jag utvecklade det, men att man får ju anpassa sig efter väldigt många olika människor, människors behov, och som barnmorska kan man ju jobba med väldigt många olika saker, och jag tror att det är därför vi älskar vårt jobb så mycket, för att vi brinner för att jobba med människor, såklart alla de här olika mötena, och, så att man är någon, man tar på sig någon slags professionell roll ändå, det gör man.
Mm.
Det måste man ju, tycker jag. Samtidigt som man kan vara väldigt personlig också. Mm. Men jag ville bli barnmorska sedan jag var barn.
Mm.
Och
jag tycker ju om den här historien med dina kaniner. Du hade ju förlossningsklinik när du var liten. Det måste
jag
du
var väldigt
berätta.
Intresserad av allt som hade med att föda upp alltså djurungar. Jag hade fåglar, och jag vet också att jag tog hand om ägg som jag ruvade på varmvattenberedaren och fuktade och läste på hur man skulle fukta dem med disktrasan och vända varannan dag och så, och kläckte ju små kycklingar av det.
Yeah. Wow.
Och sen hade jag kaniner och parade och tog hand om alla kaninungar som föddes. Jo, jag var väldigt intresserad av det tidigt.
Yeah.
Så det föll sig rätt så naturligt att bli barnmorska. Och sen har jag ju jobbat mestadels med förlossningsvård egentligen i 20 år. Och sista, 6 åren hållit på med fosterdiagnostik och jobbat med ultraljud.
Mm.
Och det är 4 år sedan jag och Anna startade Amnionkliniken nu.
Yeah.
Och då har vi lämnat förlossningsvården lite grann så där för ett tag i alla fall. Men det är fantastiskt kul. Jag älskar verkligen mitt jobb.
Vad fint att höra. Jag gillade barbapappa-grejen. Liksom. Jag kände hur jag kunde. Men jag också, när jag möter barnmorskor, de är ju olika. Och jag tänker också att jag litar på att de är olika beroende på vad som behövs på rummet.
Det är det jag tänker, att man måste kunna vara det. Och man träffar ju så väldigt många olika människor med många olika historier. Och ingen är den andra lik. Jo, ingen förlossning heller, men ingen människa heller. Så. Ja, men det gäller att liksom ha tentaklerna ute och verkligen känna in vem det är man har.
Mm.
Och jag tror att det är det som jag och Anna är bra på. Jag tror att det är därför som vi tycker de här mötena är så speciella. Sen om det är fosterdiagnostik, ultraljud, det är klart att det är ju speciellt som vi kommer komma in på, men det är liksom, det är samma jobb egentligen om man är på förlossningen eller här, för det handlar om hur man möter upp det.
För jag gissar att de som kommer hit ju har väldigt mycket olika inställningar till det som ska göras. Man ser fram emot det, är rädd för det.
Ja.
Vad man har med sig bagaget av tidigare ultraljud eller så. Att det är ju olika, som du säger.
Absolut. Och jag tänker att de flesta är ganska så rädda och oroliga och nervösa när de kommer hit. De är också väldigt förväntansfyllda och spända såklart. Mm. Mm. Men sen kan det ta sig olika uttryck. Mm. En del märker man ju direkt på att de är supernervösa och rädda. Och andra är kanske mer fnissiga, flamsiga eller... Ja, men det kan te sig på så många olika sätt, men det står oftast för samma sak egentligen.
Mm. Vad är ditt bästa knep då för att få någon som är lite rädd och orolig när de kommer in i rummet att landa väl?
Ja, men jag tror att det ska man inte stressa. Utan jag tror att vi förklarar och berättar och försöker liksom skapa någon form av kontakt ganska så direkt. Så att man inte bara börjar ultraljuda direkt utan vi ger oss de där minuterna. Att få igång någon slags möte, samtal. Och förklara mycket vad som händer.
Yeah.
Så att man vet hur det kommer att kännas eller... Ja, men... Ja, du får hjälpa med henne att fylla i, men...
Nej, men jag håller med dig och att man bekräftar deras oro. Alltså att man vågar fråga, liksom, du ser orolig ut. Mm. Eller ofta har de nästan gråten i halsen och säger att men vi förstår det. Och de allra flesta är det när de kommer hit.
Yeah.
Mm.
Det ingår nästan. Mm. Det är ju så stor grej liksom, att vara här för de flesta.
Ja.
Så att man bekräftar det och då kan de nästan så här släppa ut det där. Så kommer en liten gråt och sen så...
Ja,
sen kan vi börja.
Ja.
Det är skönt för dem. Liksom.
Precis. Gud, jag var på en mother blessing igår kväll. Där hon som höll i den här ceremonin för en gemensam vän då. Hon sa att hon hade levt så stora delar av sitt liv med att försöka hålla tillbaka den där gråten. Och inte visa att hon var rörd till tårar eller ledsen eller på gränsen att bryta ihop. Och sen var det något som hade hänt och någon hade hjälpt henne att se liksom, att det är ju förlösande och bakom det där så finns det något annat. Så numera är hennes ledord i livet liksom, never miss an opportunity to cry.
Det låter jättebra, det passar mig. Pappa. Jag brukar säga ibland att vi brukar gråta här i det här rummet. Och det är väldigt förlösande.
Ja.
Vi brukar skratta också väldigt mycket.
Ja.
Så vi gråter inte bara, vi skrattar mycket också. Och det finns allvar, men det är ju de där alla känslorna.
Mm. Ibland kan jag känna sådär i vissa rum eller vissa sammanhang så finns det. Det är så många kvinnor som har varit nervösa i det rummet. Mm. Det är så många partner som har stått bredvid och varit nervösa.
Mm.
Och det är så många tårar som har fällts där inne. Så att det är också som att det nästan finns i rummet. Mm. Vare sig man bär det med sig.
Det sitter i väggarna.
Ja, men lite. Det är ett kollektivt. Mycket har skett på den platsen.
För det är klart att när man håller på med fosterdiagnostik som vi gör och gör väldigt mycket ultraljud i olika delar av graviditeten så är det, den delen är väldigt medicinsk såklart och ska ju vara det. För det är ju ändå så att vi letar ju efter avvikelser.
Mm.
Det är därför man gör ultraljud delvis. Mm. Så att det är ju klart att det är ett stort allvar och väldigt medicinskt inriktat men i det här så ryms ju allt det andra.
Mm.
Och det tror jag är det som gör att det måste liksom få plats det andra.
Mm.
Det är, vi kan inte bara ha en rent medicinsk undersökning och that's it.
Nej. Och det tänker jag bara om man kommer in genom dörren och säger, så känner man att det här är mer än den rent medicinska. Eller här har de försökt kompensera det rent medicinskt med något annat.
Mm. Härligt att höra, för det är det vi vill att man ska känna. Så det är vi väldigt glada för.
Och jag tänkte på det i morse när jag gick till jobbet, så tänkte jag lite grann på att både du och jag har ju så lång erfarenhet som barnmorskor.
Mm.
Och har jobbat med mycket annat tidigare.
Det är en stor fördel.
Och det är en fördel för att vi är inte så rädda heller för det här svåra eller det fina, härliga, men vi är inte så rädda för något av det. Vi är rätt så trygga i oss själva vad det gäller det. Så därför tror jag att det är rätt så bra att ha annan erfarenhet bakom sig när man håller på med detta. För det här är ju svårt.
Mm, mm.
Ja, men nu har jag pratat mycket. Nu får du berätta din historia.
Det är jättebra. Det är jättebra.
Så skruvar vi tillbaka bandet. Vad var det som, ja. Anna, för dig som ledde dig in i barnmorskeri och vidare till utbud?
Ja, men det var faktiskt en enstaka händelse skulle jag säga. Som när jag gick på gymnasiet så fick jag möjligheten att komma till förlossningsavdelningen i Lund. Mm. Och göra ett litet studiebesök. Och det skulle bara vara en dag när jag skulle få titta runt och se hur det funkade på en förlossningsavdelning.
Mm. Vad gick du då för gymnasiet där det
var? Nej, men jag gick natur och man skulle göra en praktik. Och så kände jag någon som ordnade så jag fick komma hit.
Ja.
Och jag hade inga förväntningar att få vara med på en förlossning. Men det kom ut en barnmorska till mig. Jag satt ju där ute på expeditionen. Ja. Och där skulle jag ju vara bara egentligen. Och sa, men du vill inte vara med på en förlossning? Och jag bara, du vet, då gick jag ju andra året på gymnasiet. Ja, men det vill jag ju jättegärna. Ja. För jag hade funderat på att läsa till sjuksköterska.
Ja.
Och så fick jag komma in på rummet. Och så födde den här kvinnan. Och jag satt placerad rakt framför henne bara. Och allt där hände.
Ja.
Och jag var helt oförberedd.
Ja.
Och sen så minns jag hur jag går ner till stationen och ska åka hem till Kristianstad där jag bodde då. Och jag går liksom ner där förbi onkologen ner mot stationen.
Du får en gåshud av hela kroppen.
Nej, men alltså, jag kan minnas den. Jag har väldigt dåligt minne från den tiden. Ja. Men alltså, det var så bara, jag ska bli barnmorska. Ja. Det var bara så.
Ja.
Nu blir du också tårig.
You called me out där.
Jag känner det.
Nej, men och sen blev det det.
Ja.
Så gick jag liksom raka spåret, sjuksköterskeutbildning och direkt vidare sen så fort det bara gick.
Gud, vad spännande. Mm. Och det här fångar också in det här, tänker jag ibland, de små sakerna i livet som man inte har en aning om kan få jättestora konsekvenser för vårt framtida liv. Och andra saker som vi våndas över och ska ta ett beslut och vi vet inte, ska vi ta det ena eller det andra? Saker som inte alls påverkar. Och sen så när det egentligen är en livsavgörande, det hade vi inte en aning om att det var.
Liksom. Nej, en tillfällighet.
Jag vet inte att du var, ska jag vara på bageriet eller förlossningen?
Nej.
Det bara hände och så
det bara
blev
hände.
Du blev barnmorska.
Ja, och det är jag så himla glad för.
Ja. Och så kom det sen då att det blev liksom ultraljud.
Ja, jag jobbade ju också. Jag har ju lite samma bakgrund som Martina. Jag var ju 20 år. Jag har jobbat 20 år med förlossningsvård. Mm. Och det var det jag ville allra först. Det var liksom min stora önskan. Som det kanske, i alla fall när vi började så var det ju många som ville jobba med förlossningsvård. Man ville börja där. Mm. Och jag trivdes jättebra med det. Men efter 10 år lite drygt där så kände jag väl att jag alltid tyckte om att lära mig nya saker.
Mm.
Inom mitt yrke. Och jag provade på, var på ungdomsmottagningen och gick där en vecka och liksom tänkte, men kanske att jag ska göra någonting annat. Och då dök den här tjänsten upp, så var en utbildningstjänst i ultraljud.
Mm-hmm. Och vad betyder egentligen utbildningstjänst?
Ja, men det är att man går en intern utbildning. Så att jag var ju på förlossningsavdelningen här i Lund och uppe på ultraljudsavdelningen på samma klinik så hade de utlyste de en tjänst där man får gå en utbildning under ett år.
Ja, och har liksom betalt under tiden.
Precis, det har man då. Och då tänkte jag att men det verkar jättespännande. Jag hade aldrig funderat på det innan sådär. Men upplägget var att jag då kunde få behålla mitt jobb på förlossningen och så ha en rotationstjänst. Jobba halva tiden på förlossningen och halva tiden uppe på ultraljudsavdelningen med fosterdiagnostik.
Mm.
Så det gjorde jag under 5 år.
Mm.
Och det trivdes jag jättebra med. Yeah. En bra kombination.
Mm.
Och det var ju samma sak för mig. Jag hade också det upplägget.
Mm.
Att jag fick en rotationstjänst och gick den här utbildningen då också i Lund.
Mm.
På fostermedicin.
Mm. Är det typ så om man blir ultraljudsbarnmorska? Heter det ultraljudsbarnmorska ens?
Mm. Ja, det gör det.
Ja. Är det så det går till? Liksom? Det finns inte så att man på universitetet läser, du vet, jag tänker så här, röntgensjuksköterska och en specialist.
Det finns ju numera en universitetsutbildning som man kan gå. Men man måste ju alltid ha en placering och en kliniktillhörighet. Så att man kan få, för att läsa teorin är ju en sak. Men man behöver många timmar vid den där maskinen och man behöver en handledare. Så att jag tror att de allra flesta går ju den vägen som vi gick. Mm. Men man kan också gå den här utbildningen då på universitetet. Och så får man ju ordna en placering då, en praktik.
Det verkar ju smidigt sätt som ni har gjort. Det är ju så att, jag vill säga att det sitter i händerna, men det sitter ju i ögonen. Liksom. Det är ju väldigt mycket praktiskt att tolka de här faktiska bilderna i realtid, ja, som man behöver.
Det är dels
och
det.
Och framförallt i handen skulle jag säga.
Mm. Ändå i handen. Ja.
Kopplingen mellan ja, hand och hjärna.
Exakt.
Ja. Mm. Ah, ja, ja. Att styra så att jag tittar, att jag går åt det hållet jag vill.
Att tolka bilderna, det är egentligen, det lär man sig tycker jag ganska snabbt. Men det är säkert lite individuellt såklart vad man har lätt och svårt för. Men kopplingen som du säger, det är väldigt små rörelser med proben för att få in det du vill. Och sen så styr vi ju inte över fostret, hur den ligger. Så fostrets position eller andra yttre omständigheter, var moderkakan sitter eller så. Det kan vi inte heller påverka. Mm. Så man är väldigt beroende av hur fostret ligger och att man får in rätt bilder.
Ja. Mm. Och att det är små rörelser. Så är
väldigt
det
för små
att
liksom rörelser.
Hitta liksom
det man beroende på vilken gravitetsvecka man ultraljudar i.
Ja.
Och sen är det här att liksom få hjärnan att tänka tredimensionellt.
Att tolka tvådimensionellt.
Nu såg du ett frågetecken. Nej, men liksom, hur ska jag röra mig för att få det här snittet på hjärtat? Vilket håll ska jag gå? Hur ska jag vrida? Och så. Och få hjärnan och handen att koppla det. Nu är det som att cykla för oss, men i början är det inte det.
Nej.
Alltså man var helt slut efter utbildningsdagarna med handledaren.
För en av frågorna vi har fått in från våra poddlyssnare var just, vad är det som är svårast rent tekniskt med detta? Är det då det vi precis nämnde eller finns det något annat?
I början är det ju det som är det svåraste. Men var frågan rent tekniskt vad som var svårast?
Nej, det att var med nog utrud- till exempel tekniskt så var det nog frågan. Mm. Vad är det som är, men jag tänkte nu pratade vi teknik så då var jag nyfiken på liksom, vad är ja, men rent själva proceduren svårast att göra, tolka, se.
Ja, men det är ju själva ändå det, liksom, att tolka bilden som du säger, det kan vi ju sitta och göra efterhand också. Vi bildlagar ju kan titta igenom våra bilder och det kan man ju alltid hitta en mall för att jämföra. Vi vet hur det ska se ut normalt sett, men det är väl det här med att få till de korrekta bilderna skulle jag säga. Och ibland är det svåra förutsättningar. Som du var inne på Martina med en moderkaka som sitter i vägen. Alltså i vägen och i vägen. Men alltså ultraljudet ska ju gå igenom huden, magen, muskler, fett. Kanske då en moderkaka också. Och då blir också bildkvaliteten sämre. Så att ibland kan det vara då ställa till det lite. Men själva bilden vet vi hur den ska se ut. Det har man liksom lagrat i huvudet att en njure ser ut på det här sättet. Men det kan ibland vara svår bildkvalitet som gör att det är tufft. Och då hjälps vi åt alltid.
Är det moderkaka i framvägg som, eller i vägen vart man är? Liksom, att är det att den ska gå genom moderkakan som ger sämre bildkvalitet? Eller är det till exempel eventuell ärrvävnad, fett?
Kan det också vara.
Absolut.
Så BMI påverkar. Har man gjort kejsarsnitt som man är påverkar det och som moderkakan. Allt liksom i ultraljudet ska ta sig igenom på väg ner till fostret. Och ligger där gott om fostervatten runt barnet, fostret, så blir det lättare för oss än om de ligger liksom trångt. Som de ju gärna gör. De gillar att ligga trångt. Det är nog det svåraste tycker jag.
Det tycker jag också.
Hur hamnar vi här? Ja, men just det att vara ett hantverk. Att faktiskt inte vara ögonen utan händerna. Som
ja, det är ju ögon också. Det är såklart. Men det är ett hantverk, det skulle jag säga.
Roligt.
Ja, jättekul.
Men hörni, nu inför att jag skulle komma hit så tittar jag ju igen på er hemsida och kollar igenom vad ni erbjuder. Och det är ju en lång radda av tjänster. Det står ju inte bara ultraljud direkt. Det är tidigt ultraljud, det är vaginalt ultraljud, det är kub, det är nippt. Så jag hade tyckt det bara var spännande om ni tar oss igenom liksom, vilka sorters ultraljud finns eller vilka sorters undersökningar finns. Och när gör man dem och hur gör man dem?
Det kan vi väl göra då. Ska vi börja liksom från tidig graviditet?
Absolut. Man kan ju göra ultraljud hela graviditeten. Och det första ultraljudet som vi har, det kallas vaginalt ultraljud. Och det ultraljudet det kan vi göra från ungefär 6 plus 0 tidigast till 8 plus 0. Man kan göra vaginalt ultraljud senare också. Men det behöver man oftast inte. Därför att då kan man komma tillräckligt nära fostret via magen. Så kallat abdominellt ultraljud. Så varför man gör vaginalt ultraljud i tidig graviditet. Så pass tidig som vecka 7 kanske. Det är ju för att man ska komma nära det lilla, lilla embryot då, som är väldigt litet.
Mm.
Så om man tänker sig att ett embryo är ungefär 4-5 millimeter i vecka 6-7, så är det ju litet och då behöver man komma nära.
Och då är det så att det är en stav man för upp i vagina liksom?
Då får man upp en ultraljudsstav i slidan och då är det bra om man har ganska så tom urinblåsa. Och det vi gör är ju, eller det som vi brukar förklara för patienten, det är så här att det första tecknet på en graviditet i en livmoder, det är att man har vätska i sin livmoder. Det är ju det som blir den här hinnsäcken då.
Mm.
Och det första tecknet som man kan se på ultraljud är just vätska i livmodern, så det tittar vi efter då.
Mm.
Och sen så, för att kunna säga att det är en graviditet som sitter rätt i livmodern, så vill vi också kunna se det som kallas för gulesäck.
Mm.
Det är det som försörjer fostret eller embryot med näring och graviditetshormon fram till moderkakan är bildad.
Mm.
Så då kan man titta efter den här lilla jolksäck eller gulesäcken. Mm. Det gör vi.
Mm.
Har vi inte sett den så kan vi inte vara säkra på att graviditeten sitter rätt, så att säga, inuti livmodern.
För den bildas inte förrän embryot har satt sig? Eller?
Vad det gäller tekniskt på ultraljud så är det vätskan som kommer först och sen kommer gulesäcken och sen kommer embryot i steg. Okay.
Yeah.
För alla foster utvecklas ju exakt likadant.
Mm.
Sen så kan det ju klart på grund av tekniska eller förutsättningarna som vi pratade om tidigare se lite olika ut. Mm. Men annars så är det så att de följer den här, de här stegen.
Ja. Men så, vad skulle du kunna sitta om det inte sitter, om jag då säger rätt?
Det finns ju något som kallas för utomkvädeshavandeskap. Då kan ju graviditeten ha satt sig till exempel i en äggledare eller i en äggstock.
Mm.
Och det vill man ju upptäcka, för det är ett farligt tillstånd för kvinnan.
Mm. Och det, kan man se det i vecka 7? Att här har vi en gulesäck men den sitter i äggledaren.
Jag ska säga att det är inte alltid superlätt att upptäcka det. Men, och vi är ju inga gynekologer. Jag och Anna är ju barnmorskor.
Ja.
Så att det som vi är bäst på att upptäcka, det är ju en graviditet. Men det vi kan liksom se, det är ju att graviditeten, att vi ser, om vi ser en hinnsäck i själva livmodern, för vi tittar ju efter hela livmodertappen och livmoderskroppen och kan då verifiera liksom hinnsäcken och gulesäcken och troligtvis också det lilla embryot med hjärtat ju. Och då vet vi att den sitter rätt. Men kan vi däremot inte se detta alls, men kvinnan kanske har graviditetssymptom och positiva graviditetstest, då måste vi ju börja fråga oss, varför ser vi inte detta?
Mm.
Och då skickar vi ofta remiss in till sjukhuset.
Okej. Okay. Mm. Ja. Så då lobbar ni vidare till dem.
Du får rätta mig gärna om det.
Nej, men precis. Mm. Så är det ju.
Mm. Men de flesta som kommer hit på tidigt ultraljud, hittar man en graviditet hos dem? Eller vad händer?
Det gör vi hos de allra flesta. Men vi upptäcker också en del graviditeter där det är ett pågående missfall. Eller där det har blivit ett missfall.
Mm.
Kanske att patienten har haft någon liten blödning och blivit orolig och kommer av den anledningen.
Yeah.
Och att vi kan se då antingen att det faktiskt inte finns någon graviditet i livmodern fast de har positivt gravtest.
Mm.
Och då är det en graviditet som har avslutats.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och ibland kan vi ju se en graviditet och ett foster men inget hjärta som slår.
Yeah.
Mm.
Men får ni rätta mig, för jag har för mig att det är så att man kanske är det lite för tidigt i graviditeten, så kan det vara att vi kan inte bekräfta att det är ett hjärta, men vi kanske inte heller kan dementera att, inte, alltså att det är för litet för att vi ska se att hjärtat slår.
Ja,
så kan det vara, men just bara egentligen att vi har sett en gulesäck.
Mm.
För embryot då kan man kanske se från vecka 6 plus några dagar, så kommer man då precis i gränslandet där, så kanske vi inte kan se embryot.
Nej.
Ibland kan man säga ett litet hjärtrör som blinkar också då.
Mm.
Så då kan man ju säga att det är ett hjärta som slår.
Mm.
Men kommer man tidigare så räcker det egentligen med gulesäcken för att bekräfta graviditeten i livmodern. Yeah. Men det är klart att de flesta vill ju ha någon form av bekräftelse.
Mm.
Det är ju därför man kommer på ett sånt tidigt ultraljud, att allt ser bra ut. Och då kan man ju känna att då kan det vara lite tidigt, för det kan vi ju inte lova.
Nej.
De flesta missfall sker oftast före 8 plus 0.
Mm.
Så det är ju några veckor där som är lite osäkra fortfarande. Även om de allra, allra flesta graviditeter går ju bra. Och graviditeten utvecklas helt normalt. Men många som kommer till oss just för de tidiga ultraljuden där. Både de som gör kanske ett utanpå magen ultraljud i vecka 7, 8, 9. Eller de som kommer och gör ett vaginalt ultraljud tidigt. De har ju kanske ofta en historia med sig av något tidigare missfall. Och så vill man se att det är något och att allt ser bra ut.
Ja.
Det är ju det huvudsakliga syftet med undersökningen för de flesta.
Det är någon slags ett sätt att få mer än ett gravtest bekräftat att jag har en graviditet. Det är något som
precis.
Växer.
Och där och då känns det skönt.
Där och då, säger du?
Ja, därför att det vet ju de flesta patienter är ju också medvetna om att det är en ögonblicksbild. Det är här och nu vill man se att det är någonting. För att kanske våga tro lite mer på graviditeten och för partnern som är med kanske att få se också sådär. Men det är klart att sen är det ju många veckors väntan kvar innan man vet att allt är bra. Så är det ju.
Det tycker jag är lite, det är lite så otacksamt med graviditeter för den där första tiden när det är mest oro, när det är störst att man faktiskt har blivit gravid. Det syns inte. Alltså det tar lång tid innan det syns eller man eventuellt själv känner det. Liksom.
Men jag tror att många upplever en overklighetskänsla. Kanske ända till, som du säger, magen börjar växa och man känner fosterrörelser. Då blir det lite mer på riktigt.
Dessförinnan är man bara...
Man mår bara illa.
Man bara dåligt. Ja.
Och jag tänker ju så här att den där overklighetskänslan kommer vi aldrig kunna ta bort därför att den hör till. Den hör ju till hela graviditetsprocessen att man ska landa i att man faktiskt ska bli förälder. Och det kommer kännas overkligt hur många ultraljud man än gör. Det kan till och med kännas overkligt för oss ibland när man sitter och tittar på det här lilla livet och tänker att det här är faktiskt på riktigt. Fast att vi gör ultraljud varje dag så känner man att det här, det vi ser på skärmen här nu, det är på riktigt. Det tar ju flera månader att förstå att man är gravid. Sen tänker jag att många tror att det blir lättare att ta till sig graviditeten om man gör ultraljud. Och för en del är det sen kanske så. Men det är också så att den tiden måste få gå. Man måste mentalt hänga med. Och det känns helt overkligt. Och det ska kännas helt overkligt.
Ja, och jag tänker att de där 9 månaderna, det är också bara som någon slags förberedelse på att vara orolig resten av livet. Alltså att vara förälder är ju att vara orolig. Så efter de tidiga vaginala eller då utanpå, vad händer sen i...
Jag vet inte om du skulle säga någonting om de abdominella, alltså på magen och ultraljuden också. Det är ju inte så stor skillnad egentligen. Det är också tidigt vi gör de ultraljuden. Sen är vi ju framme vid kub då och första trimestern ultraljud. Eller var det något mer du tänkte på där?
Ja, men jag tänker att man kan ju se lite mer om man väntar till vecka 8, 9, 10 av graviditeten. För det händer ju väldigt mycket i graviditeten. Utvecklas ju mycket de veckorna. Så när man kommer för ett sånt här tidigt ultraljud i graviditetsvecka 8 plus 0 har vi ungefär som gräns för att göra utan på magen. Då ser ju fostret ut som en liten kidneyböna ungefär. En liten böna på 2 cm. Men kommer man 2 veckor efter det i graviditetsvecka 10 då har ju fostret armar, ben, händer och fötter och ligger och sprallar runt. Så det här är en enorm utveckling på de veckorna. Det är det. Och ibland får ju förmånen att följa en del patienter från vecka 6 och framåt och man kan se den här utvecklingen och det är ju helt enormt. Så de flesta tidiga ultraljud som vi gör är ju dock från 8 plus 0. Till kanske 11 plus 0.
Är det någonting att folk kanske väljer att vänta med tidigt för att det ska bli vecka 8 så man kan göra det utanpå istället för vaginalt? Ser ni någon sån?
Ja, det är det vanligaste. Det är det vanligaste. Annars så kommer man tidigare så har man ju ofta en historia som du sa av oro på grund av kanske upprepade missfall eller ett utomkvädshavandeskap eller någonting så att man känner att man vill göra det där lite extra tidigt. Annars är det vanliga efter 8 plus 0.
Det är det. Och då vet vi också att missfallsrisken minskar. Så att det blir någon form av liten trygghet då, att då har man kommit förbi de allra de veckorna.
Ja. Mm. Mm. Men sen Anna, nämnde du kub? Är vi i vecka 12 då? Du sa första trimestern utryd.
Ja, första trimestern utryd eller kub. Det är ju då man kan komma på remiss och göra ultraljud. Mm. Eller det vanligaste att man kommer på remiss, för det är ju. Man kan boka sig privat också hos oss. Och då är vi ju ofta där efter vecka 12 till 14 kan man ju säga, för att förenkla det lite.
Ja. Du säger ju, nämner ju remiss här. För jag vet, det har, med kub har det varit en historia av att först kanske det var väldigt ovanligt att man fick det. Sen var det alla över vecka, eller inte över vecka 35, men ålder. Mm, 35 precis. År hos den gravida. Liksom. Ja. Hur ser det ut idag? Vem erbjuds kub?
Sen några år tillbaka i Region Skåne är det ju så att alla erbjuds kub. Oavsett ålder eller bakgrund.
Ja.
Så ser det ju inte ut i hela Sverige.
Nej.
Utan det är väldigt olika från olika regioner. Men i Region Skåne är det så.
Ja.
Så att, och då är det ju ett val som patienten gör. Alltså det är ju alltid med alla ultraljud så är det ju erbjudande. Mm. Alltså fosterdiagnostik överhuvudtaget. Det är ju ingenting man måste göra. Utan när man kommer och skriver in sig och sin barnmorska på barnmorskomottagningen så ska man ju få all information man behöver för att ta ställning till. Är det här någonting vi vill göra?
Yeah.
Sen vet vi i Sverige att 97% av alla kvinnor väljer att göra de här ultraljuden som erbjuds.
Yeah.
Och så är det även i Region Skåne.
Mm.
Det finns en skillnad där, för jag nämnde ju första trimestern ultraljud. Yeah. Och kub och första trimestern ultraljud gör vi ju ungefär samtidigt. Men det finns ju en skillnad mellan de två.
Mm.
Och jag kan ju berätta lite vad kub är.
Yeah.
Kub står ju då för kombinerat ultraljud och blodprov.
Mm.
Det betyder att i tillägg till det här vi kallar första trimestern ultraljud, där vi gör en granskning av fosteranatomi, vi mäter fostrets storlek och daterar, alltså sätter datum för beräknad förlossning, tittar på moderkaka och fostervatten.
Mm.
Så tillägget där är ju att vi tittar på sannolikheter. Sannolikheter för tre olika kromosomavvikelser.
Mm.
Och det är då något som heter trisomi 21. Det är Downs syndrom.
Mm.
Och något som heter trisomi 13 och 18.
Mm.
Så att väljer man att göra kub, då får man också den här sannolikhetsberäkningen.
Mm.
Rent tekniskt med ultraljud så innebär det att vi mäter lite vätska som fostret har bak i nacken under sin hud.
Mm.
Och det är någonting alla foster har just i den här tiden, de här 2-3 veckorna.
Ah, den här vätskespalten.
Vätskespalten, ja, men det är så vi kallar den.
Ja. Ja, men att den finns bara de veckorna.
Ja. Ja, sen försvinner den.
Det är lymfvätska som sitter i nacken. Ja. Som de har lite mer eller lite mindre av.
Ja.
Mm.
Och då så har man sett då att alldeles för mycket vätska, då finns det en koppling till kromosomavvikelser.
Mm.
Men man kan också ha mycket vätska och det kan vara normalt.
Mm. Vi har pratat i tidigare avsnitt om mina erfarenheter av detta. Och då hade jag ju mitt andra barn fick ju sannolikheten 1 på 2 på kuben. Och det var baserat på att hon hade så himla bred nackspalt.
Liksom. Mm.
Så där, och då sa de ju efter, då gjorde vi ett moderkaksprov och hon blev friad från trisomier. Men då sa de att ja, men det här kan också höra hemma med något hjärtfel. Så då gick vi på massa extra ultraljud för att kolla om hon hade hjärtfel. Och det hade hon. Men hon växte ifrån sitt hjärtfel.
Mm.
Så vi hade ju en 1 på 2 som ändå var ett friskt barn. Liksom.
Ja.
Mm.
Och det är ovanligt, men det är ju en av de svåraste resultaten som du fick då, kan man säga.
Ja.
Mm.
Mm. Mm. Ja, vi hade ju haft 1 på 20 000 på barnet innan då.
Mm.
Ja. Så det var... Mm. Mm.
Ja, det där. Och de där siffrorna är rätt så svåra att förhålla sig till för många och för oss att förklara.
Mm.
Det är också, apropå vad som är svårast, det är ju någonting som är rätt så svårt att liksom, man får en siffra och så hur ska man förhålla sig till den? Nu har ju vi tydliga och klara riktlinjer. Mm. Vad erbjuds man att gå vidare med om man hamnar på en viss siffra?
Ja.
Så det i sig är ju enkelt. Mm. Och då finns det 3 alternativ egentligen. Antingen får man ju en låg sannolikhet.
Mm.
Och då erbjuds man ingenting. Nej. Eller så kan man få en medelhög sannolikhet.
Vad är vi på för siffror då? För att
då är vi mellan 1 på 1 000 och ner till 1 på 50. Och då erbjuds man numera något som kallas NIPT, som vi också kan prata lite om strax. Och så för dig då blev det ju att du hamnade under 1 på 50 där. Mm. Och då erbjuds man ett moderkaksprov eller fostervattenprov.
Yeah.
Så det är i sig enkelt. Men Men det är ändå svårt, tror jag. Och det skapar ju mycket oro, såklart. Mm. Som för dig, att man får gå och vänta på svar. Och sen blev det hjärtgranskning. Mm. Och ibland i slutändan visar sig, och kunde vara så för dig också, att det inte var något hjärtfel heller. Nej. Ju. Nej. Och så har man gått de här veckorna och väntat. Mm. Och vi har skapat dem av så här onödig oro. Mm. Och det är vi fullt medvetna om, att vi gör det ibland med vårt jobb. Mm. Tyvärr.
Men det är det jag tycker är så viktigt, att man är medveten om och på något vis tar ställning till att det är, att göra fosterdiagnostik är ju också att öppna en dörr.
Ja,
att, jag tänker att man är en på 1000, det är jätteliten sannolikhet, men 999 barn kommer inte att ha någonting, men kommer kanske genomgå alla de här testerna. Sådär. Man
precis,
väger det,
så är det.
Vad ska man säga, för och emot. Liksom. Mm.
Och att man är lite förberedd när man kommer hit på det, och det är ju inte lätt att vara det. Alltså, det är mycket information när man är hos sin barnmorska första gången som man ska ta in. Mm. Och man har knappt förstått att man är gravid.
Mm.
Och så klart att man tackar ja, det gör de allra flesta, till att komma hit. Men jag tror inte alla riktigt har förstått vad det innebär och vad man kan ställas inför.
Nej.
Hos oss. Det tycker jag vi märker rätt så ofta. Och då får man liksom, då lägger vi väldigt mycket tid på att informera och förklara.
Mm.
Så att man ska hänga med. Mm. Och sen får det ta lite tid. Det är en process ju. Mm.
Det är ju så här att kommer man hit och man har tackat ja till ultraljudsundersökningen. Mm. I samma stund som man gör det, så är det ju också så här att vi är ju skyldiga att tala om vi ser någonting avvikande.
Mm.
Och ja. Och det tänker jag att det är svårt, för att det finns ju den här gråzonen lite grann också. Är det någonting som är väldigt, väldigt allvarligt, tydligt avvikande, då är det en sak.
Mm.
Men vi är ju skyldiga att berätta, även om vi har misstanke om någonting avvikande som sen visar sig vara normalt.
Mm.
Och det är nästan också det svåraste, för vi vet hur mycket det skapar.
Mm.
Och allting är inte svart eller vitt. Det finns ju liksom gråzoner på det här.
Mm.
Det är ju som sagt, vi ska tolka bilder.
Mm.
Och försöka förstå om det är någonting som avviker. Sen är ju graviditeten en process.
Mm.
Så ibland behöver man titta flera gånger. Och det kan ju patienter uppleva jobbigt, att behöva komma tillbaka på flertalet undersökningar. Mm. Och ibland så behöver en läkare bilda sig en egen uppfattning och titta själv. Mm. Hålla själv i ultraljudsproben och ta sina egna bilder för att kunna tolka dem.
Mm.
Och sen så kan saker förändras över tid. Så fostret utvecklas ju mycket, det händer mycket under en graviditet. Så ja, ibland kan vi nog känna att vi skapar väldigt mycket.
Mm.
Och i slutändan, som du sa Hanna, kan det visa sig vara helt normalt eller inte.
Mm.
Det kan ju också vara tvärtom, att vi bedömer det helt normalt och sen är det någonting som utvecklas över tid som man upptäcker senare i graviditeten.
Ja.
Och då kan man fundera på, var det inget man kunde se tidigare?
Mm.
Eller efter barnet är fött.
Eller efter barnet är fött.
Mm. För vi ser inte allt.
Vi har kan sina inte begränsningar. Se allt ultraljud. Vi har sina begränsningar.
Mm. Mm.
Vi gled lite ur banan där från tuben, men det här gäller ju egentligen alla undersökningar.
Ja, precis.
Mm.
Ja. Men du sa ju som ett exempel på att om man får då en medelhög var en på 1000, en till 50, och där under en till 50, då är det?
Då säger vi att det är en förhöjd sannolikhet.
Ja. Och då så nämnde du ju NIPT, att det var
precis
det som att man erbjuds.
Ja. NIPT är ju ändå relativt nytt, och framförallt är det nytt att erbjudas till alla. Det är bara sedan några år tillbaka som vi har det.
Så det erbjuds alla?
Som hamnar under en
som
på 1000. Ja, precis.
Mm.
I Region Skåne.
I
övriga delar av landet, så många regioner har en på 200 som gräns. Men Region Skåne erbjuder det från en på 1000. Mm. Och NIPT är ett blodprov. Ett helt vanligt blodprov som man tar på den gravida kvinnan. Alltså en rätt så finurlig metod skulle jag säga. För att när man, som du då, råkar ut för det här att man tar moderkaksprov eller fostervattenprov som man också kan göra senare i graviditeten. Det är ju ett lite liksom traumatiskt ingrepp för många. Jag tycker att det är jobbigt att man ska sticka i magen. Och det finns ju en liten risk också för missfall, även om den är väldigt låg numera. Men NIPT är ju bara ett blodprov, så det är ju helt riskfritt så att säga. Och det man gör i det provet är ju att det finns en liten mängd av fostrets DNA uppblandat i mammans blodbana. Och det är ju det man genom det här blodprovet då plockar fram. Alltså man odlar fram fostrets celler och DNA via det här blodprovet. Och där kan man då titta just på, vi säger att man har fått en siffra som skulle signalera någonting på trisomi 13 och 18. Så kan man då gå in och titta på kromosom 13 och 18. Och så kan man se, men hur ser det ut med kromosomuppsättningen då? Sen är det inte lika säkert som att ta ett moderkaksprov eller ett fostervattenprov. Det är ju 100% säkert. Och en NIPT ligger lite lägre, men ändå kring 99%.
Men och varför gör man inte bara NIPT på alla istället för att köra omvägen via kub eller något?
Ja, alltså det är inget superlätt svar på det. Jag skulle säga att ett svar är ju att det är väldigt dyr metod med NIPT. Det är kostsamt och man jobbar ju med att hitta nya metoder för det så att det ska bli en mindre kostsam metod så att fler kan erbjudas det. Sen är det också så här att man har diskussioner kring att det här att göra kub och ta det här blodprovet som ingår i den, det kan signalera andra avvikelser än just för trisomi 13, 18, 21. Så att vi vet faktiskt inte just idag vad det här kommer att landa, om det blir så att NIPT kommer att bli en metod som erbjuds alla. Man kanske går ifrån det här med kub. Vi vet inte det. Nej. Det diskuteras väldigt livligt just nu.
Jag tänker också att det finns ju andra avvikelser än kromosomavvikelser. Hittar i en ultraljudsundersökning.
Jag tänker att själva den här ultraljudsdelen då, som vi kallar för första trimestern ultraljud. Det är ju, skulle jag säga, det är en viktig undersökning. Själva NIPT-blodprovet eller själva kub-sannolikhetsberäkningen, det gäller ju endast de här tre kromosomavvikelser och ingenting annat egentligen i nuläget. Så själva vid ultraljudet, då tittar vi på en hel checklista som vi går igenom. Vi tittar så att fostret har magsäck, urinblås, att det finns njurar, armar, händer. Eller ben, fötter. Vi tittar i hjärnan, så det finns skallben, två hjärnhalvor. Det är jättemycket vi tittar på. Och nu har ju tekniken förfinats, så vi tittar ju på allt mer redan vid det här första trimestern ultraljuden.
Ja, för jag tänker det som du beskrev precis, det trodde jag att man kanske gjorde ännu mer på rutinultraljudet.
Det gör vi också, och då tittar vi ännu mer i detalj. Och det beror ju på att fostret växer och utvecklas och att det är lättare att se i vecka 20. Men innan kub fanns, eller första trimestern ultraljud, när jag fick mina barn, då gjorde man ju bara rutinultraljud. Och då är det ju de här sakerna som man granskar. Och det är ju fortfarande så att det är ultraljudet. Det är där vi gör den stora anatomiska granskningen.
Så det andra kanske är mer en checklista. De här organen finns, men halvvägs vid rutinultraljudet så tittar man på dem i det mer.
Då tittar vi på dem igen.
För visst kollar man sånt som blodflöde och sånt också. Då.
I hjärtat till exempel gör vi ju det. Och det kan vi också, nu är det så att maskinerna och vår teknik blir bättre och bättre. Det har hänt jättemycket bra på de här snart 10 åren som jag har jobbat med fosterdiagnostik. Så att då har det också blivit möjligt att granska organen tidigare. Men du har rätt, i detalj är det ju vecka 19 då, när man gör rutinultraljudet, som vi gör liksom den stora anatomigranskningen. Så är det ju.
Då har vi ju en hel checklista som vi går igenom, som vi ska se. Och kan vi inte se det, då tar vi tillbaka patienten. Riktigt de kraven har vi inte på ett litet foster i vecka 12. Nej. Som är 7 centimeter mellan huvud och rumpa. Så det är inte så lätt alltid. För det beror ju också på de där yttre förutsättningarna som vi pratade om tidigare. Man kan se jättemycket och man kan se jättelite. Och det kan vara jättelätt att se och ibland kan det vara jättesvårt att se. Men i vecka 20 där, när man gör det här rutinultraljudet, då kan man säga att ingen släpps liksom typ igenom förrän vi har kunnat checka av de här sakerna. Och då mäter vi också fostrets storlek, så att vi ser att den växer som förväntat. Och det är först då som vi faktiskt kan uttala oss om var moderkakan sitter också. För det är väldigt lätt att se fel i vecka 12. Även om vi tittar varje gång då.
Mm.
Så är det ofta som vi gör en annan bedömning när man kommer i vecka 20 sen. Mm. Det är inte så att moderkakan flyttar på sig. Men det kan vara svårt att se i vecka 12.
Mm.
Så i vecka 20 tittar vi på fostervattenmängd, moderkakans placering och fostrets anatomi och tillväxt.
Mm. Det här du nämnde innan när ni pratade om kub, att man daterar, alltså att man får någon slags BF då. Hur är det med vad man får? Får man, är det kubdatumen eller den BF som fastställs då som är den som gäller sen? Mm. Det är inte längre vid rutinultraljudet.
Det beror på var man bor i Sverige skulle jag säga. Därför att i en del städer i Sverige så erbjuds man ju inte kub.
Nej.
De flesta tror jag idag erbjuds första trimestern. Men jag tror faktiskt inte det är så över exakt hela Sverige. Utan en del har rutinultraljud där man daterar och ger förväntat förlossningsdatum.
Mm. Fast det är inte så vanligt. Men
nej, det är inte så vanligt, nej. Men det finns fortfarande. Så att, men
enligt SFOGs rekommendationer så ska vi datera i första trimestern. Ja. För att det är säkrare.
Det är säkrare.
Sen händer det ibland av olika anledningar att man kanske inte kommer på det ultraljudet. Eller väljer bort det.
Ja. Ja.
Så eller någon enstaka region. Har man daterat graviditeten vid kuben, säger vi. Då ändrar vi inte det förlossningsdatumet sen. Sen vill vi bara säga att det stämmer att fostret växer som det ska.
Ja.
Men sen finns det ju en del som upptäcker att de är gravida i vecka 17 till exempel. Och då får man ju datera.
Ja.
Då.
Utifrån då, ja.
Ja.
Nu, jag tänkte på NIPT. För jag är ganska säker på att det stod på er hemsida att ni gör det.
Ja.
Jag sa.
Ja,
för NIPT, alltså, och då är precis. Det inget ultraljud, utan då är det ett blodprov man gör här. Eller?
Alltså man vill alltid att man ska ha gjort ett ultraljud om man ska göra NIPT. För vi behöver veta hur långt gången man är i sin graviditet. NIPT kan man ta från vecka 10 plus 0. Så om man kommer få ta en, om vi får säga tidig NIPT då, alltså privat, det kan man göra hos oss. Då vill vi att man antingen har gjort ett ultraljud på en annan klinik eller att man gör det när man kommer hit.
Mm.
Det är så att se hur stort fostret är och att man vill se att hjärtat slår innan man tar ett blodprov och skickar iväg.
Man vill också se hur många foster där är.
Ja. Det kan spela roll vad man ser i blodprovet.
Precis.
Ja. Att det ska vara normalt måste man veta hur många foster kommer därifrån.
Ja.
Eller just det, om du sa att det var blodprov vill man ju veta att det är två olika. För bara, om det vill säga då att jag tänker att det är tvillingar. Hur kan man i mammans blod veta vilka celler som kommer från vilket barn?
Jätteklurig fråga. Men man kan ju göra det här på tvillingar. Och om man ser, kommer man få ett så tidigt ultraljud, då kan man ju ofta se om det är två olika hinnsäckar. Ja. Att de sitter långt isär, liksom med en tjock vägg emellan. Så kan man inte veta helt säkert att det är två ägg, alltså att det kommer från två ägg. Men sannolikheten är stor att det är det när man ser det så tidigt. Och då kan man skilja och se att det är från två olika foster. Mm. Man kan inte säga vilken, om man skulle få ett avvikande, säger vi för en av kromosomerna 21 till exempel, så vet man inte vilket foster det är via det blodprovet. Utan det får man då gå vidare med och titta på i så fall.
Men hörni, nu har vi varit också på rutinultraljud ju.
Ja.
Vad händer sen? För då är vi bara halvvägs i graviditeten. Finns det fler ultraljudsundersökningar som erbjuds?
Det finns fler ultraljudsundersökningar, men Region Skåne erbjuder inte som rutin fler. Och skulle säga att så är det nog i större delen av Sverige att man har gått ifrån det. Mm. Innan gjorde man, eller erbjöd, ett vi kallade det tillväxtultraljud.
Ja.
Senare i graviditeten. Och sen så bestämde man att vi gör så istället att kvinnorna går till sina barnmorskor på mottagningarna. Man mäter magen, palperar, alltså känner hur fostret växer. Och sen så skickar man dem på ultraljud där man misstänker att fostret kanske växer mindre än förväntat eller mer än förväntat. Så en hel del kvinnor kommer till oss på remiss för tillväxtkontroller under graviditetens senare del.
Yeah.
Men inte alla.
Nej.
Så, och när man kommer på tillväxt så är det ju just det att skatta fostrets vikt vid den tidpunkten de är här. Det kan vara allt ifrån vecka 32 till dagen innan förlossningen. Man kommer hit och då mäter vi egentligen samma mått som på de andra undersökningarna. huvudmage och lårben äter man då. Ja. Så det är liksom ingen våg när man kommer hit, utan det är en viktskattning. Ja. Många tror det. Ja, men den vägde 300 gram mer än vad ni sa att den skulle väga. Ja, det var rätt så bra skattat då, tycker vi.
Ja. Mm. Är det så? Är det liksom, för jag tänker, det kanske är nästan 10%.
Det är 10% felmarginal, som vi kallar det. Alltså om vi säger att ja, men vi, det här barnet förväntas väga 4 kilo när det kommer ut. Då plus minus 400 gram är liksom accepterad felmarginal. Och det vi förväntar oss.
Vill vi vara bättre än så? Vi mäter såklart. Vi försöker komma så nära sanningen som möjligt. Mm. Men det är också så att om man gör en tillväxtkontroll och mäter fostrets storlek i vecka 32, så är det 8 veckor kvar graviditeten. Mm. Eller kanske till och med 9 veckor innan man föder. Och då hinner det ju hända jättemycket. Mm. För de flesta barn växer ju de sista veckorna egentligen. Så att, men vi får ju också kvinnor till oss som har kanske en historia av små barn eller lite större barn.
Mm.
Och då kan de komma på remiss från sin barnmorska så att man följer upp det vid nästa graviditet.
Okej, nu tänker jag, vi har nämnt mycket det här med att komma på remiss. Jag tänker att det är en privat klinik, men man kommer ändå hit på remiss. Kan ni berätta hur det går till att bli patient hos er? Eller hur funkar det liksom? Vem kommer hit?
Mm. Hur går det Vem till? Som helst skulle jag säga, i princip. Alltså vi är en privat klinik, men vi har ju ett avtal med Region Skåne.
Mm.
Så därför kan man egentligen komma från alla barnmorskemottagningar inom Region Skåne på remiss. Mm. Sen finns det ju vissa barnmorskemottagningar som har egen ultraljudsavdelning. Mm. De skickar ju inte sina patienter till oss, tyvärr. Men annars så går det bara att komma, det är ju fritt vårdval som det kallas. Så att, och där har vi märkt att det ofta är en liksom missuppfattning, eller att man inte, den informationen når inte alla, att man faktiskt kan välja.
Nej, det var kanske det inte fanns, jag födde mina senaste barn för 6 år sedan, det kanske inte fanns så många privata ultraljudskliniker då. Men jag kan känna att jag inte hade en aning om att man inte behövde gå till typ kvinnokliniken i Lund. Eller?
Nej,
nej.
Men så är det nog lite fortfarande, även om vi... Jag tänker att det är mycket där att man, det är lite mun till mun, alltså man berättar vidare, men vi var på Amnionkliniken och gjorde vårt ultraljud. Vi fick remiss från vår barnmorska, jaha, kan man komma dit? Ja, men.
Mm.
Och så har vi ju haft turen att ha många nöjda patienter som har berättat att vi finns.
Mm.
Så nu har vi varit igång i 4 år och första året så kände vi nog att folk inte riktigt hittade till oss.
Mm.
Det har ju blivit bättre.
Mm. Men
jag skulle säga att ni inte hade tur med folk som kom hit och var nöjda, utan att ni gav dem bra service och fint bemötande.
Ja, men
kanske tur att de var sådana som valde att sprida det vidare.
Ja, men, det är vi jättetacksamma för såklart.
Men själva regelverket kring det är egentligen väldigt tydligt. Det är fritt vårdval i Region Skåne. Och kvinnan har rätt att välja var hon vill göra sina ultraljud.
Mm.
Så är det enligt regelverket.
Mm.
Så har det ju varit till exempel i Stockholm väldigt länge. Och där finns ju flera privata kliniker som har avtal med Region Stockholm och så. Så att det kanske har varit lättare där.
Mm.
Men jag menar, så ser det ju ut.
Mm.
Och vi vill ju gärna samarbeta med alla. Och ha patienter från alla mottagningar. Mm. Inte bara patienter som kommer privat. Det kan man ju göra också, och det är också ett väldigt bra alternativ, därför att det finns ju inte alltid resurser så att man kan få komma och göra de här ultraljuden till exempel på grund av oro och så.
Mm. Mm.
Det finns inte resurser på sjukhuset att tillhandahålla för alla de kvinnorna som till exempel har haft missfall eller är väldigt oroliga av någon annan anledning.
Mm.
Så att det är ett bra komplement att kunna söka sig privat här.
Mm.
Om man vill.
Mm.
Men också att vi vill ju liksom att alla ska ha möjlighet att komma hit.
Mm.
Inte bara på privata undersökningar.
Mm. Och visst är det så, det är ju absolut, ni är ju en ultraljudsklinikmottagning. Men ni har ju mer som ni erbjuder.
Vi har lite mer. Tänker på?
Jag tänker på er hälso...
Gravidhälsa.
Gravidhälsa,
ja, precis.
Jag berättar om den.
Ja, men det är någonting som är jätteroligt tycker vi. Är det 2 år sedan vi började med det kanske?
Mm, det var ju under pandemin. Men
ja, precis innan pandemin. Ja. Lite dålig timing var det ju då. Men då körde vi små grupper i det här som vi kallar gravidhälsa. Och det är ju ett koncept som... Jag jobbar också som instruktör på Gärdahallen här i Lund.
Mm.
Så det var nog lite så att det var en ingång i det här. Där jobbar en jätteduktig sjukgymnast uppe, fysioterapeut Åsa. Och Åsa är då specialiserad på kvinnokroppen och har jobbat mycket med just gravida, både under graviditet och efter graviditet. Mm. Bäckenbottenrelaterade bekymmer, också det här som kallas foglossning, alltså bäckenrelaterad smärta. Mm. Så vi stötte på henne och så pratade vi oss ihop och så sa vi att vi borde starta någonting där vi tar liksom emot gravida kvinnor som vill träna, ja, men också lära sig om vad som händer i kroppen när man är gravid och hur det påverkar både mående och min förmåga att röra på mig och liksom ta hand om min kropp. Mm. Så att vi träffas några gånger under graviditeten och så träffas vi och följer upp efter förlossningen också. Mm. Mycket fokus på knipövningar, aktiveringsövningar, att ta hand om sin bäckenbotten. Det är egentligen det stora fokuset. Men vi gör ju också vanlig mer traditionell träning, styrketräning och så. Men hela tiden att liksom fokusera på bäckenbotten. Mm. Och så pratar vi jättemycket om allt det här som händer i kroppen som är så himla spännande när man är gravid.
Jag tänker det att det som är det kanske som särskiljer sig, tänker jag, i för det finns ju väldigt många träningsgrupper för gravida och så som går ut på själva motionsdelen. Mm. Men det som är skillnad här tänker jag att vi jobbar tvärprofessionellt. Mm. Att Anna och jag bidrar med hela vår barnmorskekunskap. För vi träffar ju dem ganska tidigt i graviditeten när det inte finns så många barnmorskebesök inplanerade. Mm. Och de har så mycket frågor om vad som händer i graviditeten. Mm. Varför känner jag så här? Varför blir jag andfådd? Varför, ja, allt möjligt. Mm. Mm. Och sen följer vi dem under graviditeten så att inför förlossningen träffas vi också då en gång på ett tillfälle där vi pratar mycket övningar som är bra för att stabilisera bäckenet inför födseln. Och ja, men vi pratar förlossningsstart och på uppföljningen efter pratar vi mycket förlossning också. Mm. Inte bara hur man kan komma igång med sin träning, det är också efteråt, men det är väldigt mycket annat också. Mm. Och jag tror att det är det som är skillnaden, att vi liksom väver ihop det. Mm.
Det blir ju nästan lite PT. Alltså det har varit små grupper och vi har ju låtit de som är med i gruppen styra rätt så mycket vad vi gör. Ibland är det mer fokus på liksom träning och ibland är det mer prat. Yeah. Så att, men väldigt rolig grej och uppskattat har det varit.
Det låter som superhärligt som gravid att vara del i en sån grupp, tänker jag.
Ja, och man får lära känna andra gravida. Det är också ett väldigt bra sätt liksom, när man är gravid att träffa andra i samma situation om man har behov av det.
Mm. Många av de grupperna är fortsatt att träffas efteråt.
Ja.
Men jag tänker också att Anna och jag är lite så här, vi får liksom, vi saknar ju förlossningen lite grann då. Och då får vi liksom en liten smula av det att få liksom... Vi får liksom vara kvar i den världen lite grann. Mm. Och det är ju kul. För att det är också inte helt bra för våra kroppar att sitta och ultraljuda alla dagar i veckan. Det finns rätt så mycket arbetsrelaterade skador i axlar och nacke och arm och handleder och sådär. Så att vi behöver ju också göra lite annat. Yeah. Och så använder vi liksom hela vår kompetens då i det. Mm. Så det är superkul. Mm.
Win-win för alla, tänker jag. Härligt. Då tänker jag som lite avslutande. Kan inte ni säga vad det som är det bästa med ert jobb?
Oh, jag tycker vi har varit inne på det redan.
Ja. Ska man välja en grej? Oj. Ja, men det är så mycket som är härligt med det här jobbet. Ju. Men jag, om jag ska säga en sak så är det ju att få möta människor varje dag. Mm. Alltså möte, det tror jag vi båda två, du får svara själv sen också. Mm. Men det här... mötet, det brinner vi ju för. Att också få välja, alltså nu när vi har startat Amnionkliniken så väljer vi ju själva hur vi vill att våra patienter ska bli omhändertagna här, hur mycket tid vi ska ge dem och att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Det är någonting som vi sätter väldigt högt liksom, oavsett liksom, alla ska vara välkomna. Mm. Och vi får så himla mycket tillbaka av våra patienter och deras partners. Mm. Alltså, folk är så himla, liksom, de berättar ju ofta när de är nöjda och ja, det är härligt. Ja. Det är nog det bästa.
Mm.
Men jag kan bara hålla med.
Yeah.
Jag håller med.
Yeah.
Yeah.
Vi får gåshud på jobbet varje dag. Ja. Det kan liksom inte vara bättre.
Trodde kanske sen, inte det när man började jobba med fosterdiagnostik. Att det skulle vara, det är ju en väldigt kick liksom att jobba med förlossningsvård. Mm. Och det är ju fantastiska möten och stunder man får uppleva där. Men det är ju det här också. Mm. Kanske inte att jag hade fattat det ändå.
Nej. Och jag tänker att det känns ändå som att vi gör skillnad. Även i de svåra stunderna. För det låter ju som att allt är positivt här och så. Men vi är ju med om väldigt svåra stunder också. Men det är ju... Ja, men
kanske då vi gör som mest nytta, tänker jag också.
En annan avslutande fråga.
Ja.
Ja. Nej, men jag blir vad vill ni skicka med liksom, kvinnor där ute som är gravida? Jag tänker ändå så tidigt i graviditet när man ändå har ultraljudsresan framför sig. Liksom. Är det någonting ni vill skicka med till dem?
Vi har ju varit inne på det här lite grann, men jag tänker att vara förberedd så gott man kan när man kommer hit, så man vet vad som ska hända. Mm. Vad det är vi gör när man kommer hit. Sen kan man ju inte vara det helt och hållet. Vi sa ju det att det är ju overkligt.
Mm.
Och den här overklighetskänslan, är det här på riktigt? Den ska få vara där, för så är det. Men att veta vad som händer när man kommer hit, att vara lite förberedd, det tror jag är rätt så bra om vi nu pratar om just fosterdiagnostik.
Mm. Mm.
Att läsa på lite lagom sådär. Och sen berättar vi jättegärna när man kommer hit. För man behöver höra det också. Ja. Det är svårt att gå in och liksom söka information på nätet. Och många läser ju jättemycket såklart. Men i alla fall ha lite koll på vad som händer när man kommer hit. Det tror jag är bra.
Mm. Ja, och det är klart att vi vill ju bidra till att den här liksom upplevelsen här ska bli så bra som möjligt.
Mm.
För vi vet ju att det här är så fantastiskt för de flesta att få se sitt ofödda barn och så. Men jag vill också skicka med att vi kan inte se allt på ultraljud.
Mm.
Vi kan inte garantera att det kommer ut ett friskt barn när man föds via ultraljud. Nej. Ultraljud har sina begränsningar, men så att man ändå är medveten om det.
Fint. Tack. Mm. Det här har varit ett helt fantastiskt samtal för mig att få lov att prata
tack
med.
Tack själv.
Det är superspännande.
Detsamma.
Det märks ju verkligen på er att ni brinner för det här. Ni är både barnmorskor och ultraljudsbarnmorskor all the way.
Och du får också tänka till lite. Det är ju jättebra.
Mm.
Behöva liksom reflektera lite. Vad håller vi på med egentligen? Mm. Mm. Ja. Tack för det.
Ja.
Tack för att vi fick vara med. Så roligt. Nu har vi testat att vara med i en podd.
Ja, precis. Ja.